Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom i IRL.
Ja, det gör du. In real life, precis. Närmare bestämt i min trädgård. Och vi har våra lurar på oss och vi har varsin dator. Och vi sitter med bara någon 1,5 meters avstånd mellan oss.
Och det här är ju första gången vi träffas sedan i mars 2020.
Ja. Allting har sänts faktiskt, fast ni kanske inte alltid har förstått det, så har allting sänts via, ja, var en och suttit i sitt eget rum och haft liksom varsin mancave och sådär. Och flytt familj och arbete och bekymmer och suttit och poddat mer istället.
Och du ser ju inte en dag ut äldre än sist vi sågs.
Nej.
Snarare tvärtom.
Du ser ut som du har blivit lite visare, men det tror jag kanske inte är åldern utan att du har blivit far.
Det är nog det. Vad är det Siddhartha sa i Hermann Hesses Siddhartha? En man ska plantera ett träd, skriva en bok och föda en son. Jag är ju desto lyckligare att jag har fött en dotter.
Linné sa istället att en man ska en gång ha bakat ett bröd och bryggt ett öl. För det var ju typiskt kvinnor att göra på den tiden. Men det tyckte han att var viktigt för att en man skulle förstå hur sakerna liksom levde på hans dagliga bröd och dagliga dryck.
Och där står alla männen på surdegsöder och kavlar.
Ja, de tar det lite väl bokstavligt. De behöver inte alltid. Alla måste inte starta ett mikrobryggeri.
Det här avsnittet blir ju lite speciellt för att vi ska fira. Och det innebär att vi ska dricka kopiösa mängder champagne.
Ja.
Så att jag tycker att vi kastar oss in på första flaskan och sen så blir det en hel del lyssnafrågor. Det blir, vi ska prata om sill till midsommar och allt annat man behöver veta i livet.
Champagne och sill.
Champagne och sill.
Det funkar.
Vi tar bara och kastar oss in på champagne. Vi ska dricka...
När Gunilla och jag hade våra första år tillsammans försökte vi testa den där principen att champagne funkar till allt. Och då drack vi champagne till väldigt konstiga saker. Det höll jättemånga år. Efter 5 år så prövade jag det till 1000-åriga kinesiska ägg. Och det skar sig. Där var myten. Där var myten krossad.
Skål!
Vad dricker vi nu?
Jo, men vi ska ju dricka enorma mängder champagne. Flera olika sorter. Och innan vi ges på tre stora legendariska drakar så hoppar vi in på en liten familjeproducent som har hållit på i 5 generationer, tror jag i alla fall, 1700-tal. Mm. Och gör bara 40 000 flaskor per år. Ägaren står och handrullar dem med pappret runt om.
Mm.
Och den heter Henri Maillard FI. Och vi ska dricka deras brud, deras insteg.
Jag ska säga, det är alltså Matt som har fått champagnen och jag har gått och valt alla dessa lyxiga champagner och tycker att vi ska fira med. Så jag vet inte vad vi ska dricka. Han har valt sina favoriter.
Jag har plockat ut några favoriter. Så att, och här har vi, ligger beställningssortimentet på knappt 400. Man kan gå upp en knapp 100 så får man 8 år på gästfällning. Den här har legat 4 år på gästfällning.
Och ni som undrar, har vi blivit en ren vinprovarpodd de två avsnitt i rad nu håller på att prova vin? Nej,
det har vi inte.
Det bara råkade bli så. Vi har bara varit lite törstiga på sistone.
Ja, och nu ska vi njuta. Vi ska inte sitta och prata smaker, utan vi ska prata livsglädje. För det här är ett stort steg framåt.
Ja, men är det.
Folk tycker att sportevenemang är stort. Att vi får ses och dricka alkohol tillsammans är väl betydligt större.
Ja, det tycker jag också. Det var nog EM som skulle ställas in, eller vad det var, läste jag något om i tidningen.
OS tror jag i Tokyo kanske.
Vad sa du? Ja, okej.
Ja, men det blir av. Det är för stort appar. Och...
Men Gunilla sa någonting att EM inte skulle bli av, men det skulle det bli alltså.
Ja, vi kan ju inget om sport. Vi ska inte ens försöka.
De genomförde i alla fall Eurovision i år.
Ja, vad var det? Sverige kom på 14:e plats.
Ja, det var lite lågt.
Ja, det är konstiga bidrag som vinner nu för tiden tycker jag.
Ja, det var ju hårdrock. Det var ju, ja.
Det kanske behövs lite revival för hårdrockan också. Vad tycker du ska börja med då? Ska vi börja med krögarna som formar den svenska matkulturen eller inspiration till hur man bäst bränner sin lön?
Krögarna som skapar matkulturen har jag inte läst på ännu.
Ja, men då tycker jag inte att vi tar den.
Om inte du vill svara får vi skjuta den till hösten. Men vi kan väl ha det som en liten teaser. Det är ett jättebra mejl med en jättebra fråga. Men som kräver sådär liksom en veckas obetalt arbete. Så ja, gärna. Men jag kanske får ta en lite i taget och läsa på lite då och då när jag hinner. Det är mitt favorittema och intresse. Men jag måste ändå ha tiden.
Ja, det måste ju bli rätt också, det är ju det. Så att vi inte bara sitter och svamlar. Men man kan ju säga där, bara som en liten teaser till det avsnittet, är ju att vi skulle kunna göra en hel poddsäsong om Tore Wretman.
Ja, det skulle vi verkligen.
Det är det korta svaret.
Men det är också roligt med alla de andra, liksom hans pojkar och hans föregångare.
Ja, Wretmans 12 lärjungar. Och de var ju otroligt viktiga. Ja, men då hoppar vi in. Ska vi ta inspiration till hur man bäst bränner sin lön eller en poddrink för semestrande poddlyssnare?
Ska vi börja med hur man bränner lönen då? Så?
Ja, det är alltid bra att ha tips och idéer på hur man
bränner. Vad är det frukt i den här champagnen? Dessutom är den torr, kall och gratis.
Den är torr, kall och gratis och en sån här pick-me-up-champagne.
Ja, verkligen. Men den är inte så här löjligt. Alltså en del tycker jag idag är så otroligt inne på det här. Det ska vara så otroligt citrusartat.
Ja.
Det här är mer bokna äpplen och lite mognare frukt fast den är väldigt pigg och frisk och fräsch.
Men exakt.
Det kan vara fräscht utan att vara citron. Liksom.
Precis, att man går med på som du säger det här bettet i ett friskt, syrligt svenskt äpple. Mm, ja. Inget höstäpple utan lite tidigare. Att det inte blir det här citronsprutet i ögat. Jo, vad sa vi då? Vi sa att vi skulle bränna en lön.
Ja.
Nu till en fråga. Jag och en kompis har haft som tradition att efter vår examen till civilingenjörer att varje månad ha en löne-AV. Vi har vid dessa tillfällen gått ut för att äta och dricka gott på platser som Rolfs kök, Kavabaren, Fransén, Aira för att nämna några. Nu under pandemin har vi anordnat middagar hemma istället. Vi har bland annat tagit inspiration från er och tillagat en rejäl grosshandlarlunch med grosshandlargrogg, gubbröra på matches, danskt rågbröd, skirat smör, nubbe och öl. Därefter en kalvstek såviddad 15 timmar med calvadossky, kanderade äpplen och en slät potatismos. Till efterrätt blir det vaniljglass med romrosin och banan stekt i smör och socker.
Ja, jag började tänka att potatismoset var efterrätten, men sen kom efterrätten.
Ja, ingen mer champagne till bord tre. För att kunna fortsätta denna vackra tradition skulle jag vilja ha lite mer inspiration från er sida. Vad skulle ni vilja göra på en löne-AV? Både en som hålls i hemmamiljö och en som kan hållas ute på lokal när pandemin dragit förbi. Bästa hälsningar, Johan.
Jag tänker att det hinner bli höst innan de får till den här.
Ja, det tänker jag också.
Men då är det inte så här gassande värme som det är idag, gassande solsken. Utan det börjar bli lite murrigt, man börjar vilja ha lite kraftigare smaker. Lite varmare rätter. Och då tycker jag man ska börja med en soppa.
Mm.
Själv har jag i mina kokböcker tre favoritsoppor. Nämligen rislingsoppa, snigelsoppa och jordärtskockssoppa.
Ja, men snigelsoppan är ju tagen.
Ja, jag har fler. Men snigelsoppan är jättebra. Och den är egentligen en rislingssoppa i grunden kan man säga. För det bygger på mycket vitt vin, mycket grädde. Men sen är det också sniglar och örter.
Okej, okay, då kommer Göteborg. Går det snabbt att göra snigelsoppa?
Den tar sin tid. Ni kan hitta något gammalt recept säkert på nätet. Jag vet inte om jag har lagt ut mitt eget. Annars kan ni... Ja, är vi riktigt snälla lägger jag ut mitt på min Facebook eller Instagram. Men annars kan ni googla. Ni kan hitta en bra snigelsoppa. Tyskarna kallar det Badische Schneckenrahmsuppe.
Det är klart.
Ja, det är klart de gör det.
Kioskvältare.
Ja. Sen skulle jag gå på en gryta. Man kan tycka det är mycket att först ha soppa och sen ha gryta. Men jag tycker, är det höst så är det. Och då antingen en coq au vin gjord på gammal tupp som är av riktig tuppras. Alltså kött, tupp. Och
den någon som vara... nästan själv dött av ålder.
Ja. Böf bourguignon är annars alternativet om man vill göra på högrev. Det är ju egentligen samma rätt nästan. Men det ena gör man ju på kött och det andra gör man på...
Och då har man Julia Childs recept.
Mm, ja, eller mitt.
Eller ditt.
Som vi sagt tidigare en gång. Det är ju det enda som står Julia Childs.
De som sitter och spelar bingo med saker vi säger ofta fick in en...
Efterrätten, jag brukar ju alltid säga punchpudding, madeiramos eller vinkräm. Men nu är det höst och det får faktiskt bli en helt vanlig knäckig äppelkaka med äkta vaniljsås. Och det där är ju viktigt. Äkta vaniljet är ju en sak, men det riktigt viktiga är att man verkligen gör den på grädde och äggulor. Men det är klart man ska ha vaniljstång också, eller vaniljessens som en bra sort. Vaniljstängerna från Madagaskar, det är min favorittecknade film.
Ja, jag har inte... Har du kommit på den själv eller missade jag någonting?
Just det, du har ju precis fått barn. Ja. Det går inte att göra vitsar om barnfilmer med dig än.
Nej, inte än. Vänta bara.
Ni är ett par år så kan vi börja snacka Greta Gris.
Jag tänker ju så här då, att nu är vi ju hemma. Man ska bränna pengar hemma. Och det här skjuter man ju på med bra viner såklart.
Ja.
Jag tänker att man ser...
Excellenta viner.
Excellenta viner. Jag tänker att man står hemma runt grillen på den här AVN. Först dricker man lite champagne och så delar man på en burk kaviar. Det är alltid ett bra sätt att bränna en lön. Det går ganska snabbt också.
Ja, det är ingen snigel.
Lite vodka och sådär. Och sen ställer man sig runt grillen och steker lite lammkotletter. Och så bara doppar man dem i romanesco-sås.
Mm.
Och står där och pratar. Och så dricker man en sval Barolo, en Bierzo. Vi snackar 15-16 grader i stora kuper. Och bara njuter. Det är ett bra sätt att bränna en lön.
Det låter helt underbart.
Sen kan man ju ut och härja.
Då bränner man ju lönen på några timmar var man går nästan. Men,
Då ska man ju till Astoria och köra en lång lunch.
Ah.
Så man bokar av hela eftermiddagen och så skriver man FKB, fingerat kundbesök i kalendern. Och så går man vid klockan ett och så spenderar man hela eftermiddagen på Astoria.
Det låter underbart. Jag har inte hunnit vara där än, eller jag har inte kunnat ge mig av. Men du var naturligtvis...
Ja, det är jättebra.
Alla har varit här, känns det som. Och
alla.
De som inte är helt isolerade.
Eller så gör man så här, att när kräfterna kommer i augusti så går man till teatergrillen klockan prick fem när de öppnar, så man är ensam. Och så tar man Ingmar Bergmans tvåa där, eller så försöker man ta Bindefält, han har ett bord som han alltid sitter, försöker man ta det bara för jäklas. Och så äter man kräfter innan teatergrillen har fyllts upp. Och då har man hela den här underbara miljön, lugnet, och så njuter man av sprit, kräfter och öl.
Det enda som är ännu bättre om de vill göra, om de verkligen vill bränna pengar och äta kräftor, det är att de hyr en sån här liten punschångare. Och så sitter de där.
Kapten Bongo har ju en båt vid Kungliga Motorbåtklubben där. Vad heter den? Ja, nu tappar jag bort det. Och Kapten Bongo spelar bongotrummor i sin lilla båt från sekelskiftet.
Men då kan man tuffa ut i skärgården och så äter man kräftor samtidigt.
Vi kastar oss på nästa champagne.
Ja, absolut. Det var trevligt.
Ja.
Mitt förslag om man går på restaurang är helt enkelt att man kör smörrebrödstema. Det är då lite billigare om man har lite lön kvar efter man har dragit in varje. Smörrebröd äter man alldeles för lite. Och fem rejäla smörrebröd, då är man proppmätt. Och så fem öl till det och
fem
små järn. Så här små danska järn på 2 centiliter eller något.
De är så civiliserade och vackra.
Då är man så otroligt perfekt i form efter det. Och sen kan man gå och sova. När man har nått toppformen går man och lägger sig. Eller gör vad man vill.
Oh, nu ska vi kasta oss in på 3 stycken drakchampanjer, som jag kallar dem. Det är gamla, stora champagnehus. Och det som jag tycker är roligt är att alla 3 som är med, som är kvar efter den här gårdschampanjen, det är privatägda. De är inte uppköpta av stora internationella grupper. Och här kommer en favorit när det gäller en standardchampagne. Det finns ju tre klasser, standard, årgång och prestige.
Mm.
Och nu går vi på en Louis Roederer Premier Bry.
Mm.
Grundade slutet 1700-talet. Och de här gamla husen som är familjeägda, de har ju kvar såna otroligt bra odlingslägen som har varit i gårdens ägo genom århundraden, som gör att de kan ta fram toppchampagne. Och det här är en underbar matchampagne eller bara njuta champagne.
Det här
champagne.
Känns som det skulle vara fantastiskt till piggvar eller nästan vilken fisk som helst.
Ja. Alltså en gratinerade havskräfter till den här.
Mm.
Jag var igår på en middag och fick grantenan på Marstrands havskräfter serverade. Mm. För att värdinnans mamma känner ägarna till grantenan som har de bästa gratinerade havskräfterna. Och hade fått ett recept. Och det var jättekonstiga råvaror som jag aldrig hade kunnat trott i de där. Som de bredde på havskräfterna. Det hade varit gudomligt det där.
Vi hade faktiskt... Otroligt trevligt för vår... Häromdagen fick vi då ett kylpaket. Och när vi öppnade det var det fullt med musslor, hjärtmusslor, ostron, humrar, skaldjur, allt möjligt. Det är stort rejält från Danmark. Och det är så fantastiskt. En av mina allra bästa vänner, han har sadlat om från ekonomhistoriker... Nej, nationalekonom var han väl. Men jag höll på att skulle disputera, höll på att åratal och undervisa och sådär. Men släppte det där och efter några år när han var hemmapappa så bestämde han sig för att bli musselodlare.
Jag tycker fler människor skulle sadla om och bli musselodlare.
Det är jättehäftigt. Så han åker alltså mitt i natten så här håller han på med sin... Åker han runt i sin stora plåtbåt i Limfjorden och så dyker han ner ensam långt ner i stormen och kollar sina små musslor som går på rep och växer och odlas och så plockar han upp dem där och tågar och stinker tång. Han är liksom en råbarkad sjöman plötsligt och det, han har alltid varit liksom en person med mycket energi och kraft och sådär, men jag trodde aldrig jag skulle att någon av mina bästa vänner skulle bli en fiskargubbe liksom. Det är otroligt häftigt och så får han ju massa bifångster, han gör underbara musslor och så får han massa bifångster som humrar och liknande som han kan skicka upp till mig.
Det är fantastiskt för att de här musselodlingarna, det är ju någonting som man har testat med i Östersjön också, i vikar.
Mm, mm.
Och hur de rena vattnet.
Just det, det.
Så att egentligen skulle alla ha minst en musselfiskare i bekantskapskretsen, för då skulle vi ha ett betydligt bättre vattenkvalitet.
Det är lite som man förr i tiden hade krav att varje som ägde en liten gård var tvungen att ha en viss mängd humlestänger och en viss mängd humle och vad var det andra? Var det kol tror jag man var tvungen att odla också en viss mängd. För nationens överlevnad så skulle man kräva att alla som hade lite strandtomt skulle också ha en musselodling.
Ja, men det tycker jag verkligen. Men ja, som sagt, champagnen här, Louis Roederer, en klar favorit i era standardbryd. Det här är ingen vinprovning, det här är vinnjutning.
Ja, det är det.
Det är en skål till livet.
Till livet!
Ja, det överlevde pandemin, Edvard.
Mm, jag har alltså fått min andra spruta, så även om jag tar det lite försiktigt, för det finns de som har blivit smittade då, så är jag betydligt mer ändå. Nu beter jag mig ungefär som Mats har vågat bete sig under hela pandemin, beter jag mig nu efter två sprutor. Är det här som är corona-säkert avstånd som du har talat om?
Ja, vi sitter ju 2 meter ifrån varandra. Ja,
för innan jag fick sprutorna, då hade jag ju alltid när jag träffade vänner, då var det 4,5 meter utomhus som gällde. Och stackars... Barnens mormor tyckte det var ganska tråkigt. Men nu sitter hon och kramar barnen för några dagar.
Ja, trots det som verkar vara ett väldigt, kan man säga, risktagande beteende under pandemin så har jag skött mig väldigt väl. Jag vill bara flika in det här.
Jag tror jag gör det. Men man äter de mängder kaviar och dricker de mängder lyxiga viner som du gör, då får man så otroligt mycket spårämnen i kroppen att inget virus eller bakterier sätter sig på någonting.
Immunförsvaret går ju upp av kaviar.
Det är helt. Det är ett immunförsvar som liksom når månaden och tillbaka.
Nej, men det har ju varit otroligt viktigt att stödja restaurangbranschen i den här krisen i och med att regeringen kanske inte alltid gjort det på ett 100% effektivt sätt. Så det har känt en plikt ut.
Absolut, och den har du verkligen uppfyllt. Det är patriotiskt. Men du, din solidaritet sträcker sig inte bara, den räcker ju inte kortare, det är inte bara till nationens småföretagare. Du har ju även gynnat små vinproducenter runt om i världen Och fransk, är det fransk kaviar eller är det finsk? Eller vilken är det? Karelsk?
Ja, jag tycker Karelian kaviar är fantastisk. Och sen så har jag även kontakter. Så jag får ta på iransk kaviar, rysk kaviar. Det är något av en... vad ska man säga? Att jag har ett beroende.
Mm. Ja, jag tänkte bara att du var en sån otroligt altruistisk människa som synd om så många småproducenter.
Ja, vet du hur svårt de har haft kaviarproducenterna?
Man måste ha haft det fruktansvärt.
Ja! Vi är några få som har försökt hålla uppe produktionen.
Alltså, man kan ju driva med liksom folk som har lyxiga vanor och tycker synd om sig själv. Men det är ju inte alltid så att de som producerar lyxiga längst ner i kedjan av nästan alla lyxprodukter finns det ofta folk som inte tjänar jättemycket pengar.
Ja, men ofta är de ju bönder.
De inte har råd att äta sina egna produkter, utan de måste smaka för kvaliteten. Men alltså, längst är de som fiskar stören eller de som rensar den. Men det går ganska långt innan man kommer upp till de som blir rika på saker och ting. Och det märkte man ju efter första världskriget. Då föll ju hela lyxproduktionen egentligen i Europa. Och det tog ju egentligen först efter andra världskriget som det började långsamt ticka upp igen. Och särskilt i de länder som förlorade kriget. Jag menar, tyska viner har ju tagit årtionden att börja nå en halvsekel.
De har inte nått sin status än.
De har inte nått den de hade före första världskriget när de låg före liksom de franska. Men det här gäller ju egentligen allt. Jag menar, det är klart lyxproduktion är det första som går ner. Sen är det klart det finns några få som hetsäter anklever och kaviar under 20-talet. Eller så här, liksom under depressioner, under problemtider, under krig. Men på sikt så lägger man ju ner den typen av produktion och de som jobbar med det får väldigt tufft.
Och sen låter det som att jag lever totalt dekadent liv och åker runt.
Gör det inte det?
Åker runt i en cabriolet och lämnar ett spår av vaskad champagne efter mig. Utan det bästa jag gör det är faktiskt att jobba. Och sen så...
Du jobbar ju med mat och dryck, ska jag säga. Jag lite grann av allt det här där vi skojar med Mats så är ju faktiskt rätt mycket ju faktiskt en del av ditt yrkesliv.
Väldigt mycket yrkesrelaterat och annars så ligger det väldigt nära det jag gör.
Och du vaskar aldrig champagne?
Jag ska aldrig hälla ut en droppe champagne.
Jag tycker, jag måste säga, här vet jag en del ungdomar blir besvikna på mig för de tycker den här är vanan. Men jag blir asförbannad jämt när jag hör någon som slänger ut champagne. Alltså, med det jobbet, det arbete det att producera ett vin, som det heter i katolska mässan. Guds herrens skapelse och ett frukt av människans arbete eller någonting. Alltså, det är ju både en gudagåva och det här otroliga hantverket, arbetet.
Ja, och det tar ju flera år att göra en bra champagne.
Först ska det vara åratal innan stockarna blir nog gamla och sen ska du skörda och sen ska...
Och sen springer en person, ja, nu har man ju automatiska maskiner som gör det. Innan så sprang en person och vred på flaskorna hela tiden för att man skulle få ner gästfällningen i halsen.
Iklädd järnmask för att de exploderade ibland och höll på att ta livet av honom annars. Och allt det här vaskar de bara bort. Alltså nu är det väl få som har råd att vaska äkta champagne, men det finns ju de som gör det.
Det finns mängder. Det är inte deras pengar oftast.
Det är väl deras föräldrar som har tjänat för mycket. Och deras vanliga kreativ och pletis sen, de köper väl i sig dåligt mousserande. Men varför spruta ut något man kan dricka överhuvudtaget? Jag ser ingen aning varför man ska spruta pommack på varandra ens. Sifoner. Man kan spruta vatten på varandra med sifoner eller vattenpistoler. Det är jättekul. Men drick vin. Ja,
men det är som att gå och tanka två dunkar och ställa sig och hälla ut dem i trädgården. Liksom. Ja. Blir man lycklig av det?
Nej, man blir inte det. Det är så jäkla dumt. Det är bara höjden av...
Vi har en tredje champagne, Edvard. De här champagne är inte till för att jämföras. För att vi går ju från standardchampagne som blandas varje år i husets stil. Mm. Och då har man oftast en bas på flera hundra champagner eller vita viner som man sen bygger ihop sin huschampagne, sin stil som ska smaka likadant jämt. Och nu har vi gått upp i nästa kvalitetsklass och då är vi på en Tétanger. Mm. Och det här är ju ett roligt familjehus som är en av de allra första i champagne på 1700-talet. Det är en av de äldsta, jag tror döds är äldre. Och familjen Tétanger, de ägde mängder av hotell till slut och glasbutiker och det ena med det andra. Och sen sålde hela den här storfamiljen allting till Starwood Hotels. Men en del i familjen lyckades få köpa tillbaks champagnedelen tack vare stöd från banker och människor som slöt upp kring det här. Och nu då familjen Tétanger äger det här. Det är ett familjeföretag där alla arbetar och man har helt otroliga vingårdslägen. Och nu dricker vi en 2014, så att det här är bara druvor från 2014.
Vi dricker faktiskt ur Tattinchéglas också. Som jag dessutom fått ur Valerie Tattinchéns hand.
Ja, är det sant?
Här är glädjen att få föra henne till bordet på en champagnelunch på Grand Hotel för några år sedan.
Jaha,
där det var champagneprovning. Jag vet inte om det blir något fel i uppfattningen av protokollet. Jag kunde få en sån hedersplats, men jag var väldigt förvånad.
Vitali är ju
Vitali.
Hon är ju president. Och så är det hennes bror Clovis som styr det hela.
Ja, just det.
Tillsammans med henne.
Just det, hon är väldigt, väldigt sympatisk. Ja, men det är alltså... Fransyskor av det slaget, de vet ju hur man för sig. De är ju så otroligt charmerande.
Oh.
Man känner sig lite som en där svensk bonddräng när man sitter där. Men de är ju så under... Ja, nej, det var en glänsande personlighet får man säga. Hon är dessutom alltså, hon är... Vad sa du, vd alltså?
Hon är då president som det heter. Och hennes bror tror jag, Clovis, som har positionen ovanför och är liksom övergripande. Men hon var ju marknadschef i flera år och har varit en del av Tattinchéers.
Just det, hon var marknadschef för hon på min tid.
Tattinchéers, de har ju lyckats, de har ju utvecklat företaget enormt sedan de tog över.
Man ser att det är väldigt, att de har jobbat, alltså man ser många restauranger som har liksom skyltar snyggt med deras flaskor, de har vinkylar och så här, så de har jobbat bra marknadsmässigt. Det har blivit ett namn som jag tror alla har koll på idag. Och sen har de ju väldigt roliga viner också. Så det är kul att prova. Vi provade den gången med olika årgångar. Och det är jättehäftigt att jämföra dem med varandra.
Och här har vi då gått upp en kvalitetsklass. Mm. Gått upp till en 600 i alla fall per flaska. Och det känner man, det här steget från en standard till en årgångschampagne. Här händer det ju mer i glaset.
Champagne är ju svårare att tillverka än vanligt vin. För ett vanligt vin... Jag menar, där kan man ju, när man köper ett vin för 200 är ju det ett bra vin. Det är ett väldigt bra vin. Då har man ju gått upp långt över vad man brukar ha. Går man upp till 300 är det ju... Men alltså champagne börjar ju lite där snarare. Och vill man gå upp till någonting lite mer måste man... För det blir ju väl dubbelt så dyrt per flaska som motsvarande kvalitet av röda och vita viner kan man säga. Men samtidigt är det ju, en helt annan... Det är ju underbart. Det är nog helt annat. Det är ju inte samma
dryck. Du får ju en till dimension när du dricker champagne.
Men det är svårare att göra. Det är mycket, mycket mer arbete.
Enormt mycket mer arbete.
Det tillför någonting som gör att folk ändå tycker det är värt det.
Ja. Vi har här från Niklas Stäring. Mm. Det här var faktiskt en av de svåraste frågor vi har fått hittills.
Ja.
Hej Gunilla, Edvard och Mats. Jag bor sedan 12 år i Norge med allt vad det innebär. Jag har hört Edvard prata varmt om den norska matjesillen. Och då pratar vi om norröna matjesill. Jag har hittills godo att stöta på denna norska matches. Det ska vara roligt, det är kul att höra lite mer om den, var den fiskas saluförs. Det är ju snart midsommar, så det har varit kul att förklara detta. Eftersom jag inte är coronavaccinerad så innebär det ännu en midsommar utanför Sverige och Dalarna där jag har mina rötter. Mm. Och utan matches. Mm. Hoppas ni kan ta upp detta så alla matches älskande svenskar i Norge kan få sig en rejäl sinlunch vad det lider. Tack för en fin podd.
Alltså man får ju mycket frågor i podden och att kunna berätta var i Norge man köper deras matchesill är ju inte så lätt.
Ja, men jag har ju svaret på det här kanske.
Ja, du har det. Du har lyckats ta reda på det. Häll upp lite mer att den ser hyggligt.
Ja, men det här var inte lätt faktiskt. Det är kanske den frågan jag har lagt mest tid på sen vi startade podden.
Det här kommer som en liten överraskning. Jag visste inte om att den här frågan skulle vara med.
Nej, men jag älskar ju norröna sill över all annan matches. Och det är slarv att jag inte har tagit reda på det här tidigare. Och då började 1866 i Haugesund, som ligger mellan Bergen och Stavanger. Och då är det ett familjeföretag, Kyvik, K-Y-V-I-K, som fiskar den här sillen. Nu fiskar de säkert inte själva längre, som man gjorde förr, att alla hade sina egna båtar och själv saltade sillen. Och de tillreder den här och kryddar den. Och norröna matchesen är deras stolthet. Så att det som Niklas behöver göra, det är att jag hittade sådana här erbjudande kuponger norska. Från typ Coop Hemköp i Sverige. Okay. Spar har de, jag kommer inte ihåg vilka. Där de har just Kyviks sillen. Sild, S-I-L-D heter det på norska. Och ritar jag en artikel också när de intervjuas, det här familjeföretaget, den nuvarande generationen, som är så stolta över att Sveriges främsta restauranger tar in deras sill.
Ja, det är jätteroligt, och man märker ju direkt skillnad. För den svenska matchsill är gott, men den norska har ju en konsistens, den har ju en spänst, en oljighet, alltså den är helt annan. Den är som att ha en levande delfin som springer omkring i munnen eller simmar runt och hoppar.
Alla
runt.
Vill ju ha en levande delfin i munnen.
Det kanske de inte vill, men det vill jag ha. men alltså det är något väldigt häftigt, det är något helt annan känsla i munnen. Nu har jag aldrig, ska jag säga, ätit originalmatchen, alltså. Matcha betyder ju egentligen jungfru, och det är alltså sill som ännu inte har fött barn, eller åtminstone inte fått rom det i året. Det är alltså ung sill som har gett namnet till matcha, och holländska matchasillen ska ju vara väldigt speciell. Men som jag förstått så är den ändå mer lik den norska än den svenska.
Ja.
Kryddningen är ju lika, men det första vi gjorde var att försöka härma och göra matchasill på
den
här. Nej, på de här, vad heter de här små jäklarna, nu tappar jag namnet. Som i Östersjön, småsillen. Skarpsill fångar man, och det la vi in, och det blev våran chovis. Man tog alltså namnet för det vi kallar sardeller, en helt annan fiskart som växer i Medelhavet som inte har någon likhet, och så kryddade man det som matches, och så kallade man det, och så tog man skarpsill, kryddade som matches, och tog namnet från en fisk i Medelhavet. Det är jättekonstigt. Men sen började vi göra vanlig sill med samma kryddning, och det blev matches.
Men det där vi försökt reda ut i ett avsnitt, och där måste man ju hålla tunga rätt i mun.
Ja, det måste man.
Vad som är sill, strömming,
sardeller,
ansjovis och så vidare.
Mm.
Och det är ganska flytande, kan man ju ta.
Nej, egentligen inte, men det är komplicerat.
Det är komplicerat, det är det. Det Niklas behöver göra, det är att han behöver googla på Kyvik, K-Y-V-I-K. Mm. Och sen är det en regel där man köper matches. Mm. Alltid hela filéer. Det är så mycket godare än de färdigskurna.
Gaffelbitar, det är för de som är på picknick.
Ja, det är det. Det är de som är på picknick.
Utan kniv
och skärbräda.
Ja, precis.
Annars äter man alltid hela matchen.
Ja, men det gör man. Alltså den blir ju lite, ju mer man skär i en fisk, desto mer ytor har den ju där den blir lite upplött och lite sockig
ja,
liksom.
Ja, den geggar till sig och håller på. Man blir ledsen till slut.
Mm. Det är ju som hel ansjovis egentligen är godare än en filead. Sen är det lite jobbigt att sitta på julbordet och hålla på filéansjovisen, men jag kan tycka det är värt det för att det är mer smaken.
En hel piggvar är godare än en piggvarsfilé.
Ja, en hel val är godare än bara en kotlett. Alltså, oj vad mätt man blir.
Ska vi ta en champagne till?
Ja, det var faktiskt så jag första gången jag köpte norsk matcher. Det var, jag var nere i en hamn och skulle köpa val.
Ja.
Och så köpte jag lite val, och så köpte jag även, och så hade de matcher, så tänkte jag ska prova den norska.
Vad tyckte du om val?
Jag tyckte det var riktigt gott. Jag köpte
det är mörkt kött.
Ja, det är mörkt. Alltså det är ju väldigt nyttigt, för att de äter ju omega-3-alger liksom. Så det är ju ännu nyttigare än viltkött. Och det påminner lite om vilt, men också lite om, vad ska man säga, tonfisk, makrill, den typen av köttiga fiskar, mörka fiskar liksom. Jag gillade det. Jag köpte det på företagets bekostnad, för jag tänkte att vi skulle spela en rolig YouTube-film när vi kom hem nu åt det.
Var det valår?
Det var valår. Men sen visade det sig att det var förbjudet att införa i Sverige. Så jag fick hålla väldigt, nu är det preskriberat tror jag. Jag hoppas i alla fall, det var många år sedan.
Du stod där lite valhänt med...
Jag stod där lite valhänt, och sen fick vi liksom försöka ta det där som något eget uttag eller något, för det kan inte göra en film om det där.
Det är svårt att köra avdragsgilt på förbjudna artiklar.
Ja, alltså det kändes så. Om man inte har nog problem med Skatteverket innan, då ska man inte börja föra in förbjudna varor och dra dem på företag.
Jag köpte rysk landmina här och vill dra av den momsen.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och nu ska vi ha det bättre än vad vi har haft på länge. För nu har jag öppnat en blå låda.
Oj, det är ett chatull. Det är en mörkblå
låda med
navy blue med bordeauxröda läderdetaljer.
Och så, så läser jag här. By appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II, purveyors of champagne. Rocher. Och då dricker vi Cuvée Winston Churchill.
Mm.
Och den här skapades ju flera år efter hans död som en hyllning till honom. Paul Rocher följde ju med Winston Churchill i hela hans liv. Han tyvärr aldrig besöka själva egendomen.
Nej, nej.
Men han var ju väldigt god vän med familjen.
Ja, ja, för att han var så stor köpare. Ja,
exakt, han levde ju på en flaska om dagen åtminstone.
Mm.
Och när han dog 64-67 Churchill.
Jag är dålig på vart han.
Så hade Paul Rocher ett svart sorgeband runt sina flaskor.
Och jag tror att när du ser hela hans liv, det skulle inte förvåna mig om de inte doppade nappen eller gav honom en sluck i nappflaskan redan som nyfödd. Det var ju den mest dekadantaste adlig överklass man kan växa upp. Vi har varit vid hans slott på ett battle prom och det är ju liksom häftigare än de kungliga slotten där han växte upp. Det var ju, han själv var ju otroligt dekadant får man säga.
Jaja.
En gubbe låter sig upp den här, som är någonting mitt emellan en uniform och en rökpyjamas som han gick omkring och ledde kriget från mest ner i bunkern. Han låter sig upp en kopia som han har som mysdräkt. Och det var liksom en sån här vinröd sån här mysdräkt uniform. Och där extra fickorna var så stora så han skulle få plats med en flaska champagne i ena och en flaska sprit i den andra. Och han drack ju alltså, han kunde ju dricka ett par flaskor champagne och någon flaska sprit åtminstone förutom vin till, alltså varje dag förutom då vinet till maten som var för smakens skull liksom.
Vår vän Johan Jureskog firar ju alltid sin födelsedag i Churchill-anda, frukosten.
Okay, det visste jag.
Så att det är en trekantsmörgås, en flaska champagne, ett glas whisky.
Nej, han var väl mer extrem än Marshalk Mannerheim får man säga i alla gånger.
Och här har jag lite tips till alla poddlyssnare som har en 2000 kronor att lägga på en flaska. Det här är ju deras då Paul Rochers Prestige. Och jag kan erkänna att jag inte är så förtjust standard Paul Rocher.
Nej, okej.
Jag tycker det finns väldigt mycket annat som passar min smak bättre. Men när man kommer upp på deras Prestige, Winston Churchill, så är det här en av mina absoluta toppfavoriter. Och Systembolaget säljer nu 2012, men de har kvar 2009 som ligger bland 2012-erna.
Oj, oj.
Så att jag lyckades få tag på den 2009, då fick vi 3 år äldre.
Otroligt, måste man gå till att kolla på hyllorna eller ska man
Det står inte ute på hyllan, det är ju specialavdelning och de låser upp och följer med en till kassan som man ser ut som man skulle stjäla den.
Det doftar som om man stiger in i en bagarbod tycker jag. Och det gillar jag. Jag är alltid på jakt faktiskt efter champagne som smakar mycket bröd. För det tycker jag är lite svårt att få idag. Jag blev bjuden hos en god vän, helnykteristen Lars, som alltid bjuder på den god vän jag har som bjuder på de bästa vinerna, fast han aldrig har doppat fingret i den ens. Han bjöd en gång på en Bollinger i Magnumflaska som var hur gammal som helst. Nej, hur gammal som helst, men ganska gammal. Och den hade en sån där sjukt brödig ton. Det var så otroligt mycket bröd sen över den.
Men det var egentligen säkert en Bollinger RD. För den ligger extremt länge på sin gästfällning. Mm. Och det finns en kemisk formel för det här som jag givetvis inte har lärt mig. Som visar hur längden på gästfällning påverkar.
För det har jag sen sökt. Man kan säga att i 15 år har jag längtat tillbaka till den där smaken.
Bollinja RD. Där har du mycket brödighet. Men här finns det ju en bra dos av det. Men det här är ju bara ren kärlek.
Det här är jättebra. Väldigt fin mousse också, alltså bubblor.
Nej, men jag har några såna här favoritprestige-champagner. Jag tycker att Comte Champagne, Tétanchéers, är fantastiskt. Den är väldigt lågt prisat. Winston Churchill är gudomlig. Mm. Trots att Dom Perignon har en produktion på flera miljoner flaskor så är de riktigt bra årgångarna dompade.
Verkligen. Jag fick en flaska när Dom Perignon har jag faktiskt aldrig köpt själv, tror jag. Just för att de är ju ganska dyra, rent ut sagt. Men jag var på en provning där både jag och Gunilla fick varsin flaska. Och året innan hade Gunilla faktiskt fått det av sina indiska hyresvärdar i Harlem. Hon var där när hon flyttade
till Sverige. Jag vill också ha indiska hyresvärdar i Harlem.
Gunilla var ju, vad var hon? Var det, jag glömde bort om hon var 12 eller 16 år. Hon var det 6? Det var massa år hon bodde i USA. Först jobbade, pluggade på Columbia, sen var hon utrikeskarie. Och när jag träffade henne så bodde hon ju där och jag lockade ju hem henne. Hon hade ju aldrig tänkt att stanna för evigt. Det hade bara blivit ett år till och sådär. Men det var ingen stor sak. Men det var ändå en stor sak. Men det hade ju blivit så gentrifierat Harlem under hennes tid. När till och med den där halvåret jag bodde med henne där, så var vinbutiken runt hörnet. Han går från att vara galler för allting och man pekade genom skottsäkra lutor. Och så var det en speciell lucka de la in och tryckte på en knapp och så fördes den ut genom 3 skyddsluckor och hamnade utanför. Och pengarna på samma sätt, det fanns liksom inget chans att nå ens med ett finger eller gas in mellan säljarna och lagret och kunderna. Och gick man bara några kvarter bort så var det liksom nya Harlem. Det var så här 3 minuter längre därifrån, det var så här jättemysig vinbutik. Man gick in, allting låg på hyllor.
Organic chicken.
Ja, det var faktiskt märken, 4 märken. Om det var gjort av en svart vinmakare, en kvinnlig vinmakare. Om det var organiskt, om det var fair trade. Alla de 4 märkena fanns på varje hylla, vilket det var då. Och provsmakning med mat och vinbar som man kunde gå igenom till och prova att dricka vinerna och köpa dem per glas. Och det är liksom samma, den gamla som inte hunnit bygga om och den nya på samma gata.
Det är underbart. Jag tänker på den här, det var ju någon sån här idolmedverkare i Sverige som kom med i America's Got Talent, eller vet, de här stora messiah. Simon Cowell heter han väl, och det är liksom jätteproduktioner. Och så är det en svensk med, och så vill de vill ju få att alla kommer i underground och kommer från liksom taskiga förhållanden och sen så står de på den här scenen och får sin chans. Och de nämnde ju inte att han hade varit med i Idol i Sverige och sådär. Jag vet inte om han vann till och med. Och sen har han jobbat på Systembolaget. Så att, hur presenterar de honom i USA? He worked in a liquor store in Sweden. Och då tänker man ju på de här med galler som säljer skräp och allting. Och så står man på Systembolaget i företagskläder och el och ren och vattenkant.
Vad roligt. Vi bodde på det där stället där de hade just sån här, det var bara några minuter från där Gunilla bodde, har de här teatern där de alltid brukar ha så här talangjakter i Harlem som är rätt känt, men jag glömt namnet plötsligt. Men det var ju också lite så fake. Det var alltid så, det kom ett par vita killar från liksom längre ner på Manhattan och skulle spela tjafsiga och liksom de skulle bli utbuade. Och sen såg man dem när de gick ut sceningången när man var på väg hem, som var vår sida liksom. Då var de liksom snyggt och coolklädda. Alla tagit av alla larviga detaljer. Uppenbart hade de bara fått pengar för att liksom ställa upp och bli utbuade. Och så fick någon sån där jätteduktig svart tjej som kunde sjunga bra vann liksom.
Jag fattar. Men vad tycker du om QV Winston Churchill?
Den är jättebra. Den är jättebra. Och 2009, den är verkligen... Vi dricker gamla viner...
Det här är ren kärlek.
Vad blir det? Det blir 12 år. Den är fantastiskt bra. Fantastiskt bra.
Jo, tillbaka till lyssnafrågan som
vad kostar den, sa du?
Den ligger på 1800.
Ja, det är ju inte gratis. Men man kan ju unna sig det någon gång i sitt liv. Jag vet att en del tycker att det är liksom någon form av omoral att lägga så mycket pengar på att dricka bort så mycket pengar. Liksom.
Men allt handlar om prioriteringar.
Ja, det handlar också lite grann om vad går pengarna till. Det är ju inte så att man alltså de går ju inte förlorade. När man vaskar, då är det ju arbete som går förlorat. Men i det här fallet, det är ändå folk som har fått arbete. Det är liksom, pengarna går ändå till folk som arbetar med det. Och det är en väldigt vacker produkt. Det är väldigt bra hantverk. Och du njuter av det. Jag menar, en sån här flaska kan du ju dela på 10 personer om du vill. Alla får ett litet glas. Det är en högtidlig sak. Du gör det till en födelsedag.
Ja, dricker du 50 latte, 40 latte på stan eller en cuvée Winston Churchill?
Och ännu mer dricker du vin på krogen. För krogarna lägger ju ändå på 500%. Och det innebär ju att en flaska för, vad blir det? Den här skulle kosta på krogen, skulle ju kosta säkert då 5 000.
Ja, men det skulle kosta några tusenlappar. Men det, samtidigt så har jag all respekt på krogens påslag med tanke på den arbetskostnaden, alltså arbetskraftskostnaden, lönekostnaden är väldigt hög internationellt sett.
Jo, det är det. Lite bisarrt. Alltså, men de behöver väl det, men jag tycker inte det är värt att köpa dyra viner på krogen och den grunden. Jag köper dem hellre hemma. Och så
jag vill stödja restauranger för att maten tjänar de knappt pengar på.
Men det vore bättre om de kunde lägga på mer, om det gick att ta ut 3 gånger mer på maten.
Ja, jag vet, men det går ju inte.
Men då har vi alla de här jävla fuskarna, nykteristerna som sitter där och äter subventionerad mat och inte bidrar till kostnaderna.
Ja, men så är det. Man har en skyldighet att dricka dyra viner för att hjälpa sin favoritrestaurang.
Ja, men det har man ju. Så mycket man har råd med. Jag menar, jag tycker även billiga viner är rätt mycket kostnader. Det är en ganska stor procent av min lön som går åt till krogbesök i vanliga fall. Där det, inte
är det är min största utgift i livet. Mm. Jo, vi ska avsluta den här AVN som vi började med. Vi är fortfarande inne på den. En annan idé är att åka ut i skärgården. Ta båten ut till Sandhamn, till värdshuset. Ja. Eller bara åka ut till Fjäderholmen och köra ordentligt. Det är alltid skönt att komma ut.
Till och med Fjäderholmen är faktiskt jätteskärmigt. De har ju ett jättebra litet bryggeri.
Ja.
Som nu har byggt större utanför Fjäderholmen också. Men de fortsätter att brygga en del på Fjäderholmen. Och man kan sitta precis där vi bryggar. De här 2 kvadratmeterna som är mellan havslinjen och deras bryggarpannor kan man sitta på. Det är väldigt charmigt.
Ja, det är trevligt.
Rökeriet, ja. Jättebra, härliga grejer. Värdshuset är bra. Systrarna Degens glassställe finns det kvar.
Vet inte.
Fin katolsk familj som är väldigt trevliga också och gör jättebra glass om de är kvar. Allt där tycker jag är bra egentligen. Gunilla tycker att Fjäderholmarna, det är väl inte skärgården. Men det är skärgården. Det är faktiskt där som alla skärgårdsborna själva tog sig en bläcka innan de åkte in till Stockholm, eller framförallt efter. De åkte in och sålde sina varor och så kom de inte med till Fjäderholmen innan de satt sig på krogen och söp till rejält. Och ibland satte de sådär redan innan och de hade lite på fickan.
Har jag berättat om det här ramla i vattnet på Fjäderholmen?
Nej.
Det är en lång historia. Vi tar den i höst.
Mm.
Jag var på en dejt. Och det var iskallt i vattnet och jag höll på att avlida. Men vi tar den till hösten.
Det gör vi.
Ja. Nej, avlida kanske är överdriva, men det blev lite dramatiskt för jag blev nerkyld. 2 små svin i Årsta, dit åker man ju och bränner sin lön.
Det är underbart. Jag talade ju om smörrebröd tidigare och vad ska man göra? Det är klart man ska göra på 2 små svin. Det var faktiskt, jag var där redan innan jag flyttade hit till Huddinge ett par gånger. Det var Erik Helmersson som presenterade mig för det, tror jag. Jag hade varit där en gång tidigare och sen andra gången var Erik Helmersson på DN. Och sen har jag varit där, sen vi flyttade hit har vi varit där kanske 3-4, jag tror vi varit där 5 gånger någonting.
Ja.
De har ju jättehärliga smörrebröd, hur många som helst.
Och vilken akvavit samling de har.
En enorm akvavit samling.
Alla mina favoriter.
Sen samlar de på chartreuse också.
Ja.
De har allt av grön och gul chartreuse av alla slag och årgångar. Och nu under pandemin, och jag har inte hunnit återbesöka dem, men jag sa faktiskt en intervju för ett halvår sedan. Första stället jag skulle besöka igen efter när sjukdomen försvann var 2 små svin. Det har inte gått. Men det blev att vi gick upp till Julius istället, som är väldigt härligt här på Stuvsta torg. Men det kommer snart bli 2 små svin också. Men det som har hänt under pandemin som jag inte har upplevt är att de, precis som Bar Central, som andra ställen i Sverige, har skaffat pilsnerorkväll på ofiltrerad på tankar.
Jag var på Bar Central igår och åt en schnitzel och drack 2 schnitzel.
Ja, men det är ju så. Man tänkte att både ha orkväll på tank, denna akvavitsamling, fantastiska klosterlikörer och vad riktigt smörrebrödställe.
Och de har ål.
Ja, de har ål till och med. Det har de. Är de, alltså, alla som inte har varit på 2 små svin, gå dit.
Ja, boka av eftermiddagen. FKB, fejkat, fingerat kundbesök.
Man skulle kunna äta frukost där om vi inte hade de här hårda reglerna att man inte får dricka förrän 11. Men
Nej, det tycker man inte om. Nej. Det tycker staten inte om, Edvard.
Ja, Martin en gång hjälpte jag till. Det var när de var ganska nygifta, han och Elisabeth. Nej, det var innan till och med. De var bara nyförlovade. Och Elisabeth bodde då i en liten etta under en kortare period innan de gifte sig och flyttade samman. Och hon hade köpt en möbel på Myrorna.
Ja.
Och jag och Martin skulle flytta den till henne. Så jag fick komma in där som bärhjälp. Det var på den tiden jag
stark
jag hade varit. Men jag var i alla fall ung. Och ut till, vad heter det? Ropsten? Eller vad heter det? Nej.
Det
är Ropsten det ligger, va? Det ligger stora här gasanläggningar som känns jätteläskiga. Man tror det ser ut som någon tortyrinstans och där. Allt kommer att sprängas.
Det finns en tennisbana.
Och så går man dit. Jag älskade Myren. Jag brukade köpa böcker där. Men då skulle vi bära här. Vi bar och bar. Och fick in det någonstans i någon bil eller något. Och det måste vara någon annan som körde iväg.
Vi kör den korta versionen.
Ni ska inte köra bil. Och sen efteråt skulle vi få belöningen. Så då går vi upp där till tunnelbanetorget och där fanns någon hak. Och så sätter vi oss där på haket och så beställer vi in då. Två stor stark. Och så tittar de bara på och säger, klockan är inte 12 än.
Ja, herregud.
Och det var första gången jag hade inte, helt ofattbart, men jag var kanske bara 19-20 år. Men jag hade inte hajat att man inte fick dricka öl före 12. Jag var så ung och oförstörd att jag sov till klockan 12.
Vi är bara vuxna människor som tar avgörande beslut kring att skaffa barn, liv, död.
Styra landet med politik.
Men det här med att du vuxna människa ska få dricka alkohol på krogen för ett visst klockslag. Det är någon annan som bestämmer. Det är en högre makt som vet ditt lille Edvards bästa.
Så är det verkligen. Så är det.
Huka dig. Jo, tillbaka
sen,
till djuret.
Sen drejde det bara ett halvår och sen gick vi med i EU. Och då trodde man det skulle bli total frihet. Och då fick man den stora glädjande nyheten en dag på i radionyheterna. Att nu är det inte längre 12, nu är det 11. Så den gången hade vi klarat oss.
Ja.
Men jag ska säga hur det slutade väl.
Du är inte mogen att bestämma det här själv. Nej, utan det behövs en statsapparat
som gör det. Det slutade väl, för de var kvart i 12 den här gången. Och jag och Martin satt där och var urarga i 15 minuter. Och sen fick vi våra öl och var jätteglada.
Till att försöka avsluta den här lyssnafrågan. Ja. Fredagslunchen på djuret.
Ja, ja.
Det är bara att signa upp på nyhetsbrevet. Ibland kommer ett mejl om att de kör en fredagslunch.
Mm.
Och är det en av de lyckliga som får en plats. Så är det bara att sätta på sig grosshandla hängslen. Vattenkamma sig och följa med.
Sen finns ju alltid det här, om ni, nu håller jag på att flippa ut kanske, men att åka ner till Yngsjö, ni hyr en taxi eller något och åker hela vägen till Yngsjö, det är svindyrt. Men där har de ju Ålagilden några månader.
Men kan vi inte göra ett Ålagilde i podden?
Alltså det var ju fantastiskt, jag gjorde det en gång i tv, men det var ju 17 år sedan eller något, 12 år sedan. Det vore fantastiskt om vi kunde göra ett Ålagilde.
Ska vi göra en shoutout till lyssnarna om det är någon som känner eller är ålfiskare?
Ja. Jag har en bra kontakt, men vi måste åka dit också. Jag vet inte varför vi ska ha barnen. Kanske snarare om det är någon som har några så här supernannies vi kan skicka hit medan jag åker ner här ålgillig. Jag tror Gunilla också vill följa med hem.
Jag tror också Gunilla vill följa med.
Hon kommer hävda att hon som redaktör måste göra det.
Jag måste bara säga, det känns helt underbart att äntligen få ses. Få sitta med ett bord fullt med flaskor. Det känns som att världen har blivit lite mer normal igen.
Ja, lite mer normal. Och du har fått en extra, du har fått en ny glöd i dina ögon. Det är någonting som har hänt med dig. Jag vet inte om det är det här med barnet.
Det är otroligt stort. Jag var inte beredd på den kärleken som jag skulle känna.
Vad fint. Ja, det blir ju så fort man talar om barn låter det väldigt plattitudmässigt.
Ja.
Det är väldigt svårt att i ord förklara utan att det låter lite sådär gulligt, men ändå lite...
Ja, men det blir lätt klyschigt.
Det blir lite klyschigt, lite fånigt, men det är ju naturligtvis en otroligt stor sak, det är det.
Ja.
Och som du säger, det känner jag ju fortfarande med tvååringarna, alltså alla barnen är ju underbara och man älskar dem och det är fantastiskt att de kommer att kramas, men de allra minsta, det är någonting speciellt när det kommer en sån här liten och plötsligt kryper upp och lägger ger en kram bara utan att man... Som från ingenstans.
Det finns ju ingenting som är så rogivande som har ett spädbarn som sover på ens bröst.
Nej, det är det. Melchior var vår första. Han somnade varje kväll i min famn. Han kunde liksom inte somna på något annat sätt.
Ja.
Så jag hade honom alltid i famnen i soffan sist någon timme eller två. Han la sig sent redan på den tiden. Jag menar, nu lägger de sig över 11-12.
Han är så nattsuddare.
Ja, de har alltid varit nattsuddare. Och så någon gång 10 kröp han upp i min famn och somnade. Skulle han ligga där någon timme innan man lade ner dem i spjällsängen?
Ja, jag förstår inte vad jag var så rädd för, varför det tog sån tid.
Men det var så. Det var inte liksom, du var lite...
Nej, men det
har velat bromsa.
Det är klart, jag är tydligen 47, säger de. Mm. Det är klart att jag har haft möjlighet att skaffa barn tidigare i livet.
Jo, det är klart. Pappa var några 20.
Liksom. Ja, men det... Jag har dragit på det.
Ja. För mig var väl mer att jag inte liksom hade... Vem skulle jag skaffa barn med, liksom? Jag hade nog velat skaffa barn tidigt. Trodde jag. Jag är nog lite tvärtom. Att hade jag skaffat barn och jag trodde jag ville skaffa barn, så tror jag det hade blivit ändrat med förskräckelse.
Ja.
För jag var ju ett glatt barn själv. Hade jag när jag var 20 träffat den rätta redan då och vi skulle ha gift oss, så hade vi haft jättekul. Men samtidigt hade vi säkert försökt skaffa barn på en gång och fått barn på en gång. Och sen hade vi blivit helt tokiga att inte få hålla på och parta och festa och resa runt världen och hålla på med massa barn. Då hade liksom, jag trodde att jag ville ha det då, men egentligen tror jag det kom väldigt mycket mer lämpligt så här lite senare i livet.
Men det är skönt. Nu har vi en podd om mat och dryck, lite 1800-tal, kulturhistoria, arkitektur och lite allmän levnadsglädje. Och den hade vi inte kunnat haft om vi fått barn vid 20.
Nej.
Så skål för det. Och så ska jag, Edvard, dricka upp våra flaskor champagne.
Det ska vi. Du har lite små sådana här ostchips och...
Ja, jag vet, men de knastrar så mycket i podden när man äter.
Oj, undrar vad Henrik kommer säga, ljudtekniken. Jag har ätit kontinuerligt hela den här inspelningen.
Tack för att ni lyssnar. Vi är så glada att få ses igen. Och,
är det slut?
Ja. Så hörs vi nästa vecka.
Har vi inte glömt någon fråga?
Massor.
Men drinken!
Ja, men då tar vi den.
Drinken, för det är ju en sommardrink.
Ja. Okej, det får bli ett Wagner-avsnitt. Poddrink för svemestrande poddlyssnare. Hej Edvard och Mats, återigen tack för en underbar podd. Jag har inte så mycket en fråga som ett förslag. I avsnittet med Gunilla senast så fick vi lite västkusttips om ställen man skulle besöka. Då det troligtvis blir så kallad semester för de flesta av oss även i år, så kommer det säkerligen komma fler liknande tips i kommande avsnitt. Vore det då inte lite roligt? Podden föreslog en sommarens drink som man kan, som man som lyssnare diskret kunde tillkänna sig, ge sig med bland andra lyssnare. Det vore bra om den föreslagna drinken går att blanda av sådant som finns hos de flesta barer, hyfsat lätt och känna igen visuellt, samt att det annars inte är en särskilt vanlig beställning. Är den god också, så är det plus i kanten. Gott.
Ja, och då är det så att jag lyssnar ju också på poddar ibland, men inte så många svenska förutom Janko-podden, enstaka andra. Men jag letar runt lite på tyska och amerikanska och sådär. Och bland våra kollegor, någon gång för en halvår sedan, så hittade jag podden Jesuitical, som är en amerikansk katolsk podd i jesuitisk anda.
Den är ju stor i en kioskvält.
Den är jättestor i USA, men den är nog väldigt liten i Sverige. Jag vet inte, jag kanske är ensam och lyssnar på den. Och det är personer som inte själva är alltså jesuitpräster, men som anställda inom jesuitverksamhet.
Ja, just den där jesuitprästpodd-nischen har ju vuxit kraftigt.
Och som alla vet är det ju Ignatius år i år. Alltså från 20 maj 2021 till 31 juli 2022 är det ju Ignatius.
Precis, som man vet vilket år det är kinesiska
jubileumsår. Precis. Och de då, det roliga med dem att precis som vi har haft i många år, så håller de också upp under fastan. Men de blandar alltid en cocktail. De inleder alltid varje podd med att blanda en cocktail och ge receptet på den innan de börjar intervjua någon munk eller någon teolog eller vad det nu kan vara för någon filur. Och som det är Ignatius år i år, så har de då komponerat The Cannonball, The Official Cocktail of the Ignatian Year. Och det är ju så mycket, mycket kort, för vår tid är egentligen slut.
Ja.
Ignatius, helige Ignatius, han hette en gång Inigo och var baskisk adelsman och officer. En riktig hovman som liksom förde sig
väl. En officer och en gentleman.
Som drack och åt och förförde kvinnor antagligen också och allt sånt. Och krigade. Och så fick han en kanonkula som krossade hans ben i slaget vid Pamplona.
Det var tråkigt att höra.
De fick bära hem honom. Nej, det var jätteroligt. Det är det de firar. De firar den här kanonkulan. Det är det de firar. Hela jesuitorden och alla vi som tillhör ignatianska spiritualiteten. Och då släpade de hem honom till Loyola i Basken. Och där fick han ligga på slottet. Och tre gånger så slog de sönder benet och spjälkade om det. För det läkte fel varje gång. Och han uthärdade alla smärtor utan, för han ville tillbaka till soldatlivet och vad han kunde tänka sig. Och så fick han ligga där ett par månader igen och låta det läka. Och han älskade att läsa riddarromaner, men de tog slut väldigt snabbt.
Ja.
Och då gav han svägerska honom enda böckerna hon hade, nämligen helgonlegender. Och där hände någonting med Ignatius, även om det var ganska enkla helgonlegender. Och han fick en religiös omvändelse och sen startade han jesuitorden och tog fram
och det här är korta svaret på sommarens ring.
Övningarna och allt det här. Och därför firar man nu det här fantastiska att han blev krossad av en kanonkula. Och då har då den här podden tagit fram The Cannonball, the official cocktail of the Ignatian year. Och om ni tror att alla kristna är frikyrkliga, tror ni att ni ska få någonting som är alkoholfritt, men det får ni inte. Utan man blandar 6 centiliter med skall, alltså en sorts tequila, ja. Men lite kraftigare och utanför.
Och det är då utanför själva området som ja. Heter tequila, så att det är en sprit som kan tillverkas identiskt med tequila men ja. Ligger utanför. Ja.
Det är sämre med skall som exporteras, som brukar ha en larv i sig. Ja.
Men medan bättre med skall kan ligga över de flesta tequilor som finns. Ja.
6 centiliter mescal, 2 centiliter limejuice, 6 stycken björnbär, men en ska sparas som dekoration. 4 jalapeno-skivor, du skivar en jalapeno, och 3 centiliter agavenektar.
Och då får alla poddnyssarna med sig en jalapeno i fickan, för det är ganska ovanligt barer.
Ja, det kanske är sant.
Ja, men fortsätt.
Det borde finnas i alla barer, men det får man ta med sig annars. Det finns på varenda Ica. Det bara springer iväg. Jag älskar det här när jag var ung och förnedrande ska jag säga, men inte så ödmjuk ännu. Då tyckte jag det var jätteroligt att ta någon sån här prao-elev eller springpojk eller något. De har inga cigarrer här. Hur du? Kan du springa över till grannkrogen och köpa cigarrer till mig? Och så stoppar de in en liten sedel i bröstfickan. Fruktansvärt hemskt.
Otroligt osympatiskt.
Mot all moral, fruktansvärt osympatiskt. Men alla har varit unga och dumma, men en del har varit dummare än andra. Man muddlar samman björnbär, jalapeno-skivor, limejuice i en shaker. Tillsätter is och mescal och agavenektar. Och sen skakar man furious, heter det på engelska. Alltså infernaliskt kraftigt. Eller kraftigt. I 30 sekunder. Sen häller man upp ett full fashionglas med is. Och så låter man det sista björnbäret falla på en 3 cm höjd. För den skulle då föreställa kanonkulan som ska ligga i. Och är man en fegis häller man i lite sodavatten. Men helst ska man låta bli. Och sen ska man bara invänta konvalescens och drastisk omvändelse, hävdar de. Mina amerikanska katolska kollegor.
David, där har du årets semesterdrink.
Det kommer i alla fall vara en beställning som man inte har fått för.
Nej, och du behöver ha med en jalapeno i fickan. Eller så beställer du bara en pisco sour. Alla har glömt bort den. Det är ju den godaste sour. A whiskey sour är fantastisk också.
Jag tror dessutom att har man en jalapeno i fickan kan ge en hel del andra öppningar. Sådär, liksom.
Har man en jalapeno i fickan så ligger kvällen öppen. Skål. Skål! Tack för att ni har lyssnat.
Vi ses nästa vecka. Tack så jättemycket.
Hej!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.